Allra bäst är det när bandet lyckas karva fram ett lite mörkare sound. Och det är ofta när man skalar av ljudbilden och låter Marcus Mumford jobba i sina lägre register som texterna plötsligt känns dagboksnära. Defeat and surrender always feel the same to me. Lägsta nivån, den är hög och det är kompetenta musiker som vet hur man skapar en levande dynamik över 10 spår. Men samtidigt är det sällan det här riktigt lyfter till de allra högsta höjderna. Och jag, Andres Krisa, kan inte ge mer än en 3 i betyg till Mumford & Sons Rushmere. Let your anger go
to hell. Och då är Kulturnytt slut. Ladda ner appen Sveriges Radio Play för fler kulturnyheter.
Nära på 1 av 3 svenskar drabbas någon gång i livet av en depression. Hur vet man om man drabbats och vad gör man om det händer? Louise Epstein samtalar med psykiater Ulla-Karin Nyberg efter 14 nyheterna. Först ekot om domen mot den franska ytterhögerpolitiken Marine Le Pen. Hon dömdes idag för bedrägeri efter fusk med EU-pengar. Och nu vet vi mer om vilka konsekvenser domen får. Här är vår korrespondent Cecilia Blomberg.
Det allvarligaste för henne är att hon inte kommer att kunna ställa upp i presidentvalet 2027. Det blev nu klart att hon under 5 år från och med idag inte får väljas till nya offentliga ämbeten. Sen får hon också 4 års fängelse, varav 2 villkorligt och 2 år med fotboja. Och hon döms också till 100 000 euro i böter.
Och vilka reaktioner har den här domen väckt idag?
Från ytterhöger håll så väcker det väldigt starka reaktioner där man frågar om det här är slutet för demokratin i Frankrike. Att man inte accepterar väljarnas val att vilja ha henne som presidentkandidat. Eric Ciotti som tillhör de gamla republikanerna men som har närmat sig ytterhögen. Han hör till en av dem som verkligen undrar om det är slutet för demokratin. Även Viktor Orbán, Ungerns premiärminister, har hört av sig med liknande åsikter. Så att samtidigt som det från vänsterhåll som från socialdemokratiska socialisterna, där är man noga med att betona att det här är en dom där som visar på att domstolen och politiken är åtskilda och att det så ska förbli.
Sa vår korrespondent Cecilia Blomberg när jag talade med henne för en stund sen. Sverige stöttar Ukraina med ny militär utrustning för ytterligare 16 miljarder kronor. Regeringen har därmed beslutat om stöd på totalt 29 miljarder kronor hittills i år. Och det handlar till stor del om vapensystem, ammunition och kommunikationsutrustning som ska köpas in direkt från svensk och europeisk försvarsindustri i år och nästa år. I Myanmar stiger dödstalet efter jordbävningen i fredagsmorse svensk tid. Enligt landets militärjunta har nu hittills 2056 människor omkommit och över 3900 människor är skadade. Och utöver det så saknas 270 människor, skriver AFP. Sverige igen. Västra Götalandsregionens regiondirektör Håkan Sandahl får lämna sitt uppdrag med omedelbar verkan efter haveriet med journalsystemet Millennium, det meddelar regionen idag. Och enligt regionstyrelsens ordförande Helene Eliasson är det svårt för Sandahl att leda och driva regionens arbete framåt. Men hon konstaterar även att många var involverade i arbetet med Millennium och att ansvaret inte vilar på en person. Håkan Sandahl säger själv i ett pressmeddelande att han beklagar djupt att det blev som det blev. Och de orden avslutar Ekots nyhetssändning i studion, Julia Brynolfsson.
P1, Sveriges Radio.
I hjärnan. På Louise Epstein.
För ett tag sedan så gjorde vi ett avsnitt om antidepressiva SSRI-preparat och det fick flera lyssnare höra av sig för de ville veta mer om depressioner. Hur mycket sorg och håglöshet ingår egentligen i ett vanligt liv? Och hur vet man om nedstämdheten man känner kanske är en depression som behöver behandlas?
Gäst är psykiater Ulla-Karin Nyberg.
Ulla-Karin, finns det människor som kan vara helt säkra på att de aldrig kommer att bli deprimerade?
Nej, det finns det faktiskt inte. Det är ju en folksjukdom och vem som helst kan drabbas. Det är demokratiskt på det sättet.
På Vårdguiden 1177 så står det så här om depression. Om du känner dig mycket nedstämd under mer än 2 veckor och även har tappat lusten till sånt som du brukar tycka om att göra, kan du ha fått en depression. Vad tycker du om den här beskrivningen?
Men jag tycker den är bra. Alla förstår väl att det inte är någon exakt och objektiv vetenskap som ligger bakom, men att man har en riktlinje så att man kan vara observant på sig själv och inte normalisera allting som händer, utan har det gått 2 veckor och jag mår väldigt dåligt, att det lönar sig att söka hjälp.
Mm. Men vilken är den största skillnaden mellan nedstämdhet och depression?
När jag ska beskriva det för mina patienter brukar jag säga att depressionen, den är mer statisk. Man mår som man gör oavsett om man gör roliga saker. Oavsett om man träffar någon man tycker om, försöker träna, äter gott, går på operan eller vad man nu uppskattar. Så har man den här tunga grå filten på sina axlar. Medan sorg och andra reaktioner på livshändelser är lite mer dynamisk. Man kan göra något roligt och då känner man sig bättre och sen kommer det tillbaka och så där håller det på. Det är bland annat därför man kallar sorgen för randig, därför att den växlar mellan olika sinnesstämningar.
Mm. Men kan det också finnas en poäng med att fråga sig om man mår oproportionerligt dåligt? För om någon har gått bort eller man precis har förlorat jobbet, då blir man ju ledsen.
Ja, det där tycker jag är så viktigt, att vara observant på sig själv, begriplig för sig själv. Man vet ju rätt mycket om hur man brukar reagera när livet skaver. Men om man då reagerar på ett helt annat sätt, inte känner igen sig själv, beter sig på ett sätt som man inte är van vid, då tycker jag det är mycket bättre att söka hjälp i tid.
Men om man kan ju vara jättenedstämd om något sorgligt har hänt. Hur länge ska man stå ut med det då?
Ja, det beror lite på omständigheter. Det beror också på vilket stöd man har omkring sig. Sorg är ju inget sjukdomstillstånd. Det ingår ju inte i depressionsdiagnostiken. Men också den som sörjer brukar känna igen sig själv och kan vara observant på när förändring inträder som man inte riktigt kan hantera. Vi undersökte 700 föräldrar som förlorade ett barn i självmord. Och då såg man att 2 till 5 år efter händelsen var det ungefär 25% som hade en medelsvår till svår depression. Betydligt fler än i en kontrollgrupp. Så att en sorg kan ju också leda in i depression.
Mm.
Och om man då normaliserar det och tänker att det inte är mer än rätt att jag mår så här, eller det är inte alls konstigt att jag mår så här, då riskerar man ju att missa behandlingsbara tillstånd.
Mm, men det är ändå jättesvårt att förstå allt sånt här själv ju.
Ja, det är därför man ska söka hjälp tycker jag. Det är därför man ska prata med någon i vården. Därför att det är vår uppgift att ställa diagnos. Det är inte den eventuellt sjukes uppgift. Man kan inte förvänta sig det. Hellre söka en gång för mycket än en gång för lite.
Men män och kvinnor, hur skiljer sig symptomen åt där när det handlar om depression?
Det skiljer sig åt ganska mycket. I början av 80-talet så gjorde man en stor studie på Gotland och där tog man fram de här skillnaderna som var betydligt större än vad forskarna hade förväntat sig. Men till exempel, det är ganska vanligt att de fortsätter att gå till jobbet, att de fortsätter att prestera och döljer sina symptom under ytan. Och det är ganska vanligt att man tar hand om symptomen på egen hand, till exempel via alkohol och substanser. Och det är ganska vanligt att man blir irritabel, aggressiv, beter sig på ett otrevligt sätt. Och det är inte alls säkert att det väcker omsorg och omtanke i omgivningen eller att någon ens tänker att den här personen kanske är deprimerad. Män söker mer sällan och söker inte av adekvata skäl. De söker kanske inte och säger jag är så nedstämd, jag är så ledsen, jag känner sån hopplöshet. Jag tänker att livet inte är värt att leva, utan de säger jag har ont i ryggen eller jag har svårt att koncentrera mig. Alltså man pratar om det som är mer objektivt och lättare att formulera sig kring.
Då måste du vara jättealert.
Ja, Då måste man vara alert. Och det där, just den här förändringen blir så viktig, att närstående också är uppmärksamma på om en man är förändrad på ett sätt som inger oro eller som man inte känner igen. Då ska man prata om det.
Den vanligaste formen av depression kallas egentlig depression, och det är den vi ska prata om idag. Och egentlig depression brukar delas upp i tre svårighetsgrader. Lätt, medelsvår och svår. Om vi börjar med lätt depression, vad utmärker den?
Ja, då känner man sig kanske nedstämd, tung. Man har lite brist på energi, det är trögt att ta sig för med saker. Man kan gå till jobbet, man kan plugga, men man får använda mer av sin pliktkänsla och disciplin. Saker går inte av sig självt som det brukar göra.
Man måste tvinga sig.
Ja.
Och medelsvår depression, hur ser den ut?
Ja, då blir de här besvären tydligare och mycket svårare att hantera. Det blir svårare eller kanske till och med omöjligt att koncentrera sig eller att göra roliga saker eller att fungera på arbetet. Man kanske drar sig undan socialt. Allting känns jobbigt.
Hur mår en patient med svår depression?
En svår depression kan man ju jämföra med ett riktigt allvarligt fysiskt tillstånd. En djupt deprimerad människa kan vara helt sängliggande, förlora förmågan att både äta och dricka och sova och fungera. Så att det är ett jättefarligt tillstånd.
Nästan en tredjedel av svenskarna får en depression någon gång under livet, och det är vanligare att kvinnor insjuknar än män. Vad beror det på att depressioner är så vanliga?
Ja, det finns inget enkelt svar på den frågan. Det är ju en folksjukdom. Tittar man vid ett givet tillfälle i den svenska befolkningen så är det mellan 5-10% som har en depression. Det är en vanlig sjukdom. Vi har blivit bättre på att upptäcka den. Vi har betydligt fler behandlingar. Vi har fler instanser som man kan söka sig till. Men man vet också att depression utlöses av yttre faktorer, särskilt hos kvinnor. Och där kommer ju stressen in som en riskfaktor. Kanske lever vi inte riktigt som vi borde. Vi är mer stressade. Vi är utsatta för högre krav idag. Och man kan ju se depressionen som kroppens sätt att protestera. Att nu är det för mycket. Nu måste du ta det lugnt.
Men vad mer än stress tror du ökar risken för att få en depression?
Genetiken spelar stor roll. Man brukar säga att 30-40% av alla depressioner förklaras av genetisk sårbarhet, som i sin tur påverkas av upplevelser under uppväxten, trauman till exempel. Det är en kombination av omgivningsfaktorer och genetik.
Och förutom då genetiken, vad minskar risken för att bli sjuk?
Ja, om man lever på ett sätt som man trivs med, om man har bra stöd, om man har bra vardagsrutiner, om man inte utsätter sig för överbelastning gång på gång, om man har turen att inte drabbas av svåra livshändelser, helt enkelt om man har en hög livskvalitet och inte utsätts för stressorer av olika slag och dessutom har haft en ganska harmonisk uppväxt, då minskar risken att bli deprimerad. Men det är ingen garanti. Jag har träffat patienter som har levt ett väldigt harmoniskt liv. Och när någonting händer i vuxen ålder så saknar man verktyg för att hantera det. Man vet inte hur man gör för att prata om hur man känner sig eller för att be om hjälp. Därför att livet har gått på räls, och då kan det bli en riskfaktor.
Det låter ju jätteläskigt.
Ja, det är läskigt när man inte känner igen det. Det är farligt att inte känna igen, och det finns en väldigt stor risk då att man lägger ansvaret på sig själv och tror att man har gjort fel, att man känner skuld och kanske till och med skäms över att man är drabbad.
När jag kände mig rejält nedstämd för några år sedan så undrade jag om jag kanske hade blivit deprimerad. Så därför tog jag kontakt med vårdcentralen, jag fick en tid. Och då sa husläkaren så här, hur mår du? Frågade husläkaren, inte bra sa jag. Och sen fick jag göra ett självskattningstest med frågor om bland annat sömn, lust att göra saker och min energinivå. Och läkaren tittade igenom det här testet ganska snabbt och sa, nej men du har ingen depression, men du verkar lite utschasad så jag ska fixa en tid hos psykolog. Så fick jag, de hade sån här vårdcentralsanknuten psykolog. Alltså de här självskattningstesterna, hur bra är de på att avgöra om en person kanske är deprimerad?
De är ganska bra, särskilt om man har en viss självinsikt så att man kan svara på det här och så jämföra med hur man normalt sett brukar må. För de är ju uppbyggda så att man ska skatta sig själv de senaste 2 veckorna till exempel. Och då får man ju en jämförelse. Därför att vi fungerar ju så, de flesta av oss, att vi glömmer hur vi kände oss för 2 veckor sedan. Eller 3 eller 4. Och vi glömmer också hur det har varit när det var som värst. Så att det är ganska svårt att utvärdera sig själv subjektivt. Så att det här, den här objektiva skattningen, den är värdefull. Men den ersätter ju naturligtvis inte ett diagnostiskt samtal med en läkare.
Mm, så det är inte bara självskattningstestet. Vad Nej. Brukar du göra mer för att veta om en person är deprimerad?
Jag brukar fråga om förändring och jag brukar fråga om vardagliga aktiviteter och hur man fungerar i sitt vanliga liv. Jag brukar också titta på sånt som mimik och rörelsemönster och blick. Jag brukar kunna se på mina patienter när deras blick förändras. Jag kan nästan alltid säga nu har behandlingen hjälpt, för det är en helt annan blick. Mm. Det är ju svårt att fånga objektivt förstås, och det är inte heller 100%, men det är en kombination av såna här saker.
Vi har ju också den här diskussionen att det finns inga blodprov som visar om en person har en depression eller inte. Alltså är det ett problem tycker du för dig som psykiater när du ska ställa diagnos? Inga blodprov, du måste bara prata med dem, och självskattningstester.
Det skulle ju underlätta, tänk om det fanns ett depressionsblodprov som man kunde prata om och som man kunde använda när man utvärderade. Man kunde säga till en person som är motvillig till behandling till exempel, eller som själv inte tror att hen är sjuk, att titta här på ditt blodprov, det visar att du har en depression. Och sen skulle man kunna sätta in en behandling och så utvärdera efter några veckor. Se här, provet ser mycket bättre ut. Så vi skulle underlätta för dem som är ambivalenta eller som inte vill ha behandling eller som inte vill tänka på sig själva som deprimerade. Men för mig personligen som har jobbat så väldigt många år tror jag inte att det skulle göra någon större skillnad, för jag är så van att bedöma depressioner.
Men det är en grej med depression som jag tycker är riktigt svår att förstå. Det är det här, en del depressioner går ju bara över. Man gör ingenting, det bara går över. Andra går inte över. Varför är det så?
Ja, det kan man fråga sig. Jag har varit med om väldigt många gånger att, särskilt då kvinnor, jag jobbar mer med kvinnor än med män, som inte vill ha medicinering och som har kämpat för att bli bättre från det jag tror är en depression utan att det hjälper. Och till slut säger jag, nej men nu finns det inget annat, nu måste vi pröva medicinering. Och då säger de, vi avvaktar lite, och så kommer de tillbaka efter några veckor och så mår de bättre. Bara för att slippa medicinera kan jag ibland tolka det som att man kanske gör saker som gynnar mig. Man tänker mer på hur man sover, hur man äter, hur man vilar, att göra roliga saker, hur fysiskt aktiv man är. Så att man skärper till sig lite på det sätt som går. Man kan ju inte rycka upp sig när man är deprimerad.
Nej,
men
Nej,
det kan man inte. Men man kan göra saker som gynnar mitt hälsotillstånd.
Men det är då den ena sidan att det kan gå över av sig själv. Men samtidigt så är det mycket som inte går över. Vad finns det för risker med att inte söka hjälp när man är rejält nedstämd?
Men det finns ju en risk som övertrumfar alla andra, och det är risken för självmord. För det finns de som redan vid sin första depressiva episod får tankar på självmord som en utväg. Och då tenderar de att komma tillbaka. Depression är ju ett återkommande tillstånd hos de flesta, och det är farligt. Det kan leda till att man faktiskt försöker ta sitt liv eller att man tar sitt liv. Så att det är ett tungt vägande skäl till att söka hjälp om man tror att man är deprimerad och särskilt om man börjar få självmordstankar och inte har haft det förut.
Då har vi då en patient som kommer till dig. Du konstaterar här är det en lätt depression. Vad gör du då?
Då börjar jag med att prata med personen och ser vilken kunskap hen har om depressionssjukdomar och om hen har tänkt att det kan vara en depression och framförallt om det har funnits liknande episoder tidigare. För det kan ju ha funnits utan att man har sökt vård och man har klarat ut det på egen hand. Det frågar jag alltid efter och sen gör jag en bedömning av hur situationen är just nu och vad personen har för inställning. Är man villig att avvakta med lite råd och egna verktyg, då kan man mycket väl göra det och så bestämma en tid efter ett par veckor och se hur det har gått.
Men säger du alltid fysisk aktivitet, kom igen, nu börjar vi träna. Hur långt kommer man med det?
Nej, jag är väldigt förtjust i rekommendationer som personen har en chans att klara av. Jag sätter aldrig ribban för högt eller jag försöker åtminstone undvika det så att man inte blir besviken på sig själv.
Jo, men det kan ju vara en person som kanske är väldigt tveksam till medicinering och så är det en lätt depression och det finns mycket forskning som tyder på att det hjälper rätt bra med fysisk aktivitet. Är det någonting som kommer upp när du pratar med patienten?
Alltid. Jag gör alltid ett vardagsschema om jag tycker att det behövs. Då gör jag ett enkelt schema som man ska sätta upp på kylskåpsdörren och så ska man utvärdera den när vi ses nästa gång. Och det handlar om kliva upp på morgonen, sova på natten, äta frukost, äta lunch, äta middag, prata med någon man tycker om, gå en promenad varje dag, kanske göra lite styrketräning om man är en sån person. Men det ska utvärderas. Det blir också ett slags objektivt test. Och det är så bra att kunna säga det. För 2 veckor sedan när vi sågs, då gick du knappt utanför dörren. Nu går du en promenad på 10 minuter varje dag. Det är ju helt fantastiskt. Mm. Tänk vilken skillnad.
Så att aktivering på något sätt kan leda åt rätt håll.
Aktivering i samarbete, att man känner att man gör något för sig själv, för att bli bättre, det vill de flesta människor.
Och om det då istället är en medelsvår depression, vad gör du då?
Ja, men då tar jag ju reda på hur allvarligt det är, hur stor förändringen är och framförallt tar jag ju reda på om det finns självmordstankar, om det här är en impulsiv person, om det här är en person som självmedicinerar. Och man får inte glömma, man måste alltid titta på helheten. Finns det andra sjukdomstillstånd? För det kan ju också vara så att depression utlöses av fysiska sjukdomar och medicinering. Och det ska man ju göra också när det är lindriga symptom. Men just det där med självmordstankar, om de är nya, då är det ett allvarligt symptom. Och då måste man vara mer aktiv i sina behandlingsförslag.
Alltså mer aktiv, det betyder kanske medicinering eller något annat?
Ja, medicinering, sömnmedicinering, samtalsstöd, ja, lite kartläggning av nätverket och sådana saker. Så att personen verkligen känner att det här är någon som tar mig på allvar och samarbetar med mig, därför det här är ett allvarligt tillstånd.
Mm. Vad tror du, Ulla-Karin, hur sannolikt är det att de som föds idag kommer att ha bättre förutsättningar för att bli friska från depressioner än människor som är vuxna just nu?
Jag tror att sannolikheten är väldigt god. Dels därför att den unga generationen lär sig att prata om sina besvär, känna igen sina besvär. Det är inte alls lika stigmatiserat idag. Dels för att det kommer fler och fler behandlingsmetoder. Det forskas oerhört mycket kring depression. Och dels för att depression faktiskt går att bota så tillvida att man ska bli besvärsfri. Det är inte alla sjukdomar där man blir besvärsfri mellan skoven. Så att även om sjukdomen kommer tillbaka så kan man förvänta sig att känna sig frisk när man får en effektiv behandling.
Men hur gör man då för att minska risken för att depressionen ska komma tillbaka?
Man ska vara medveten om risken att den gör det och inte stoppa huvudet i sanden och tänka att nu är jag frisk. Och det lönar sig verkligen. När man har varit deprimerad en gång, då vet man ju hur det känns. Och då kan man gå igenom de olika besvären som man hade och så vara väldigt uppmärksam på dem när de sätter igång. Det vi kallar för tidiga tecken. Och då ska man vara snabb att söka hjälp. Det behöver inte betyda att man går omkring och är rädd för att bli deprimerad, men att man är ändå har en beredskap. Så att när jag börjar känna mig nedstämd, när jag börjar få ångest, när jag börjar få svårt att sova, då ska jag vara snabb att uppsöka en läkare. För då kan det löna sig att sätta in behandling på en gång.
Mm. Det där är ju också intressant. Alltså, vilka fördelar har det att få behandling snabbt om man har haft depressioner tidigare?
Det har stora fördelar och det finns mycket forskning kring det också, att man stimulerar nervcellerna på ett gynnsamt sätt. Så att ju snabbare desto bättre och ju färre depressiva skov desto bättre. Det verkar som att hjärnan tar större skada ju oftare man är deprimerad, så att det lönar sig att försöka undvika det eller se till att det inte blir så djupt.
Men när du säger att hjärnan tar större skada, vad menar du med det? För det kan ju låta oerhört skrämmande.
Ja, det låter ju otäckt. Det är inte så att hjärnan blir förstörd, men man får värre symptom och det kan ta längre tid innan behandlingen har effekt. Man får helt enkelt kämpa mer med sitt sjukdomstillstånd.
Mm. Men avslutningsvis här, den här stora frågan, alltså hur mycket sorg, håglöshet och ilska ingår i ett vanligt liv utan att det är tecken på depression?
Det ingår rätt så mycket lidande i ett vanligt liv för de flesta av oss. Och egentligen den enda som kan avgöra vad som är normalt är ju jag själv. Så att jag bör vara begriplig för mig själv och uppmärksam på mig själv. Och komma ihåg att när jag har varit med om traumatiska saker och faktiskt klarat att ta mig ur det, då är det en styrka och jag har olika verktyg som jag kan vara uppmärksam på och använda nästa gång jobbiga saker händer. Jag tycker inte man behöver vara rädd för livslidande, utan man kan tänka, ja, det hör verkligen till livet, och sen jobba med att acceptera att det är så utan att för den skull ge upp, utan snarare tänka, det här kan jag hantera med hjälp av andra.
Eller så kanske man behöver ordna något i sitt liv. Man kanske har det för tråkigt eller för ett dåligt jobb.
Verkligen.
En hemsk relation.
Ja, det finns ju mycket som går att påverka. Jag tycker det är bättre att ägna sig åt det som går att påverka än det som inte går att göra något åt.
Men om man nu då misstänker att nedstämdheten man känner kanske inte kommer att gå över av sig själv och kanske kan vara ett tecken på depression, vilket är ditt bästa råd?
Sök din husläkare, gå till vårdcentralen. Det är vårdcentralen som kallas för första linjens psykiatri. Så det är första instans. Men om du har självmordstankar som skrämmer dig, eller det finns risk att de övergår till att du skadar dig själv, då ska du söka en psykiatrisk enhet, till exempel en akutmottagning om det finns där du bor.
Tack så mycket för att jag fick prata med dig, Ulla-Karin.
Tack.
Gäst var Ulla-Karin Nyberg, psykiater och forskare vid Centrum för psykiatriforskning vid Karolinska institutet. På vår hemsida och i appen har vi samlat några länkar och telefonnummer dit du kan vända dig om du mår dåligt. Producent var Kiki Möller. Skriv gärna till oss på hjarnan@sverigesradio.se.
I bildningsbyrån Tänka mot strömmen om en liten stund ska det handla om Bhimrao Ramji Ambedkar. Han föddes som oberörbar och diskriminerades och förnedrades genom hela sin uppväxt i Indien. Men blev så småningom Indiens grundlagsfader. Vi har programmet klockan 14:30.
Sveriges Radios fina litterära priser delas ut som på ett pärlband under våren. Och nu ska det handla om läsarpriset Sveriges Radios romanpris. Anna Tullberg, producent, och Lina Kalmteg som leder samtalen med lyssnarjuryn. Alltså det är de som får ansvaret och makten att välja årets romanpristagare. Ni är här för att berätta mer om detta. Vi ska först höra vilka de fyra nominerade romanerna är.
Allätaren av Martin Engberg. Helga av Bengt Olsson. Den första boken av Carolina Ramqvist. Och Tänkarens testamente av Jessica Schiefauer.
Vilka är det som sitter i den här lyssnarjuryn?
Det var fem personer av de 250 som sökte i höstas för att få ingå i lyssnarjuryn och som vi sen valde ut. De kommer från lite olika håll i Sverige. De är lite spridda och de är spridda i åldrar och det gör att det blir väldigt roliga samtal.
Och när hör vi de här diskussionerna?
Det gör man i P1 Kultur, vårt dagliga kulturmagasin, 7-10 april, måndag till torsdag. Och givetvis så kommer samtalen också finnas på vår webb så man kan lyssna i efterhand.
Och när får vi sen veta vilken bok och författare som lyssnarjuryn gillar allra bäst och väljer som mottagare av Sveriges Radios romanpris 2025?
På fredagen den 11 april i P1 Kultur, och då möter ni också pristagaren i programmet.
Säger kulturredaktionens Lina Kalmteg och Anna Tullberg inför diskussionerna i lyssnarjuryn som inleds 7 april i P1 Kultur.
Nu ska det handla om den historiska och politiska utvecklingen i Indien utifrån en speciell person som valde att gå mot strömmen.
Det här är Bildningsbyrån från UR.
Han och hans syskon skulle resa någonstans och hamna på någon station.
Pojken Bimrao väntar vid tågstationen på att bli upphämtad av sin pappa. Han är full av förväntan och vet ännu inte att den här dagen kommer att etsa sig fast i hans minne för alltid.
Och där bemöts av folk på ett otrevligt vis.
Och när stationsmästaren väl får reda på att de tillhör en grupp som kallas för oberörbara, blir allt bara värre.
Och inte förse dem med mat och vatten och liknande på samma vis.
Från och med nu är det ingen som tittar på honom med vänligt inställda ögon. Och ännu mindre riskerar att röra vid honom.
Just för att de kunde bli förorenade.
Bildningsbyrån handlar idag om den indiska sociala och politiska ledaren Bimrao Ramji Ambedkar. Han föds in i ett kast som gör honom oberörbar. Men mot alla odds utbildar han sig och blir daliternas, alltså de oberörbaras ledare.
We want untouchability to be abolished, you see? But we also want, you see, that we must be given equal opportunities.
Och som han säger här i en intervju med BBC från 1955, så vill han utplåna oberörbarheten och se lika rättigheter för sitt folk. Vilket visar sig inte bli så enkelt.
Att han ändå genom utbildning och på kanske för många ett oväntat sätt lyckades stiga i anseende, höja sin egen personliga status.
Ted Svensson är docent i statsvetenskap vid Lunds universitet och forskar om Indiens politik och moderna historia.
Han blev väldigt centralt involverad i viktiga frågor om hur den indiska demokratin skulle utformas.
Och när Indien väl får sin självständighet 1947 från britterna, så är det han som skriver landets konstitution.
Väldigt unikt att en person med hans bakgrund skulle hamna i den här rollen att få skriva det självständiga Indiens konstitution.
Henrik Chetan Aspengren är senioranalytiker vid Utrikespolitiska institutet och jobbar med frågor som rör Indien.
För Ambedkar var en oerhört stark drivkraft att han hade blivit utsatt för den här diskrimineringen. Ambedkar föddes i slutet av 1800-talet. Egentligen 1891 för att vara lite exakta.
Bhimrao Ramji Ambedkar kom till världen i en liten garnisonstad som heter Mohå i centrala Indien, som vid den här tiden har styrts av britterna i mer än 100 år.
Han tillhörde en kastgrupp som kallas Mahars.
Och de är egentligen en sorts väldigt lågkastig grupp som på den tiden betraktades som oberörbara.
Att Bhimraos pappa Ramji är oberörbar hindrar honom inte från att vara soldat i den brittisk-indiska armén.
Det här lite grann gjorde att Ambedkar under sin tidiga barndom var fri från de allra starkaste upplevelserna av kastdiskriminering.
Och det är också tack vare att hans pappa är soldat som Bhimrao får gå i skolan, vilket är extremt ovanligt bland de oberörbara.
Man kunde till exempel då som oberörbar, man fick inte dricka från brunnarna som de andra lite mer högkastiga invånarna drack ur. Det gick inte att dela hus i råd. Man var helt enkelt segregerad från byns gemenskap. Och det här växte han upp i.
Och skolan blir inget undantag. Trots att lärarna uppskattar Bhimraos skarpa intellekt så behandlas han som om han vore pestsmittad i klassrummet.
Där han fick ta med sig sin egen lilla säck och sitta på när de andra satt på stolar och bänkar i klassrummet. Det kunde vara att han inte fick dricka vatten ur samma karaff som de lite mer högkastiga. Utan det blev tvungen att antingen vara en mellanliggande kast, alltså kanske en bondbarn som hällde upp vatten till honom. Det var liksom en vardaglig diskriminering som höll honom från att ingå i en gemenskap.
Bhimrao är 14:e och yngsta barnet i syskonskaran. Men när hans mamma dör plötsligen så får han och några av hans syskon bo hos en moster som är sjuk och har funktionsnedsättningar. Då hon knappt kan ta hand om sig själv så får Bhimrao och hans syskon klara sig så gott de kan på egen hand. Det är också nu som den 9-årige Bhimrao Ambedkar gör den oförglömliga tågresan tillsammans med sina syskon för att hälsa på sin pappa som vid den här tiden tjänstgör på en annan ort. Men ett missförstånd gör så att hans pappa inte kan hämta dem från tågstationen, så Bhimrao och hans syskon tvingas ta sig fram till honom på egen hand. Och det visar sig bli en resa som han aldrig kommer att glömma, där han möter hatfulla människor som förvägrar honom mat och vatten under den långa färden. Och för första gången i sitt liv så är han rädd för att bli dödad, just för att han är oberörbar.
På ett väldigt starkt sätt möttes av insikten om att det var inskrivet i honom, nästan av naturen, i hans kropp, i hela hans uppenbarelse och väsen, att han förtjänade att behandlas på ett visst sätt. Och den insikten från ett barns sida eller en ung persons sida måste vara väldigt hårt drabbande.
Bhimrao blir trakasserad under förnedrande omständigheter genom hela sin skolgång. Men trots det så lyckas han ändå hålla sig kvar i skolan och läser sina böcker med stor beslutsamhet, även efter att familjen flyttat till Bombay.
Han visade sig vara liksom oerhört begåvad på många olika plan.
Bhimraos envishet och viljestyrka lönar sig. 15 år gammal tar han studentexamen från Elphinstone High School i Bombay. Och samma år gifts han bort med den föräldralösa flickan Ramabai.
Han var bara 15 och hans fru, som han då hade blivit sammankopplad med, hon var 9 eller 10. Det låter osannolikt idag, men det var liksom ett sätt man arrangerade bröllop då tidigt.
Ambedkar har många ögon på sig trots att han bara är 15 år gammal. och britterna börjar tidigt visa intresse för den intelligenta unga mannen. Men den som bekostar hans vidareutbildning vid Elphinstone College i Bombay blir istället en lokal härskare i Baroda i nordvästra Indien.
Både den här lokala regenten och britterna såg att han hade goda förutsättningar. Och den här lokala regenten då i Baroda knöt honom också till sig så att han fick då möjlighet att studera mot det att han sen skulle komma att arbeta inom administrationen hos den här lokala regenten.
Och precis som han lovat så flyttar Ambedkar till Baroda när han är klar med sina studier. Men det tar inte lång tid innan han får en ny fantastisk möjlighet av sin välgörare. Den här gången får han ett stipendium för att studera vid Columbia University i New York för att sedan fortsätta till England.
I New York så läste han ekonomi, filosofi, antropologi, sociologi. Och han läste under en väldigt känd amerikansk tänkare som heter John Dewey. Som sen kom att forma hans tänkande omkring demokrati, rättigheter och liberalism framförallt väldigt starkt. I London läste han juridik och han läste också på London School of Economics. Så han var oerhört välutbildad, han hade ett fantastiskt läshuvud.
Under de drygt 4 åren som han lever utomlands så är han för första gången i sitt liv fri från kastsystemets bojor. Och han använder tiden väl. Han skriver flera avhandlingar, bland annat i ekonomi, sociologi men också om Indiens kastsystem. Men när han inte längre kan få pengar av sin välgörare så tvingas han återvända till den hårda verkligheten.
Dels hade han lite arbete då för den här lokala regenten, men han ville också försörja sig som jurist. Men återigen så blev han konfronterad med kasttänkande. Han fick helt enkelt svårt att försörja sin familj just på grund av det här. Och den här diskrimineringen bara fortsatte. Och det blev återigen väldigt formativt för honom.
Och att Ambedkar nu är en av landets mest välutbildade män verkar inte imponera på lokalbefolkningen i Baroda. Inte ens de landsmän med kristen och parsi bakgrund som han hade blivit vän med i USA kan hjälpa honom på grund av det sociala stigmat som omger de oberörbara. Och till slut så bestämmer han sig för att ta sitt pick och pack och flytta till Bombay. Och här börjar ett nytt kapitel i hans liv.
Han förde en sorts aktivistisk kampanj där, att dels eftersom de då var klassades som orörbara och orena så fick de inte tillgång till rent praktiska saker som brunnar i byar eller tillgång till templen. Och det var hans första steg, att försöka få dem att liksom bli accepterade på de här platserna.
Förutom frågan om vatten och inträde till templen så börjar Ambedkar nu också mer och mer fokusera på att få politiska förändringar för de oberörbara, berättar Ted Svensson.
Han startar upp politiska partier och försöker mobilisera liksom inom ramen för olika val och få platser och på politisk väg påverka. Han tror på den liberala demokratin, han är en förespråkare för den.
Efter första världskriget så blåser det förändringarnas vindar i Europa. Allt fler höjer sina röster och vill se ökade demokratiska rättigheter och politisk representation av olika sociala grupper. Och det här får också en slags spegelbild även i Indien. Fast här blir förutsättningarna helt andra, menar Henrik Chetan Aspengren.
I Europa handlar det mycket om arbetarrörelsen och arbetarnas möjlighet att få politisk representation och senare kvinnorna också. I Indien fördes också den här diskussionen, men representationen då kom att i stor utsträckning handla om minoriteters representation i politiska församlingar. Den muslimska gruppen, den kristna gruppen och så vidare. Och här kommer då Ambedkar med en ny liksom social grupp som han vill ska få politiskt inflytande genom sin sociala bakgrund. och det var de oberörbara.
Ambedkar lyckas alltså med något som ingen annan har lyckats med förut. Han hjälper de oberörbara att förstå att de är en del av ett större sammanhang. En sammanflätad grupp med gemensamma upplevelser av förtryck och diskriminering.
Och att det här var en identitet som kunde både mobiliseras för att visa på att titta, vi upplever förtryck och diskriminering på ett likartat vis. Men också som en motståndsgrund. Att genom att på nationell nivå se hur andra människor var i samma situation så kunde man också mobilisera gemensamt ett motstånd.
Och britterna som redan 1917 hade börjat öppna upp för ett politiskt medbestämmande för indierna i de brittiska förvaltningarna ser Ambedkars potential och börjar samarbeta med honom i olika frågor.
Vi ska komma ihåg då att när han kommer tillbaka efter ungefär strax efter första världskriget så har ju också en annan oerhört central figur i indiskt modernt tänkande och också inom självständighetsrörelsen. Mohandas Gandhi kommer tillbaka från Sydafrika och inlett sin kampanj för indisk självständighet. Och det här är ju förstås den centrala politiska friktionspunkten då i Indien. Och den här kommer Ambedkar också från sitt håll att påverka.
Ambedkar vill också att Indien blir självständig från britterna. Men han har en helt annan ingångsvinkel. Han tycker att självständighetskampen måste gå hand i hand med en demokratiseringsprocess som inkluderar även de oberörbaras rättigheter. Och det här skapar en infekterad konflikt mellan honom och Gandhi.
Alltså Gandhi till och med när han inte tyckte att i en av de här förhandlingarna kring det skulle genomföras val delvis i begränsad utsträckning. Även under britternas styre. Och då var det förhandlingar i en så kallad round table conference i London. Och där tyckte då inte Gandhi att utfallet var så som han önskade. Utan mer i linje med vad Ambedkar tyckte. Men då pressade Gandhi fram att Ambedkar backade från sina krav genom att han hungerstrejkade. Och hotade med att därigenom ta sitt eget liv. Och det satte jättemycket press på Ambedkar att backa från sina anspråk och krav. Vilket han till slut motvilligt gjorde.
Och Gandhi var ju förstås en huvudperson, en centralfigur i den här rörelsen. Men Ambedkar kom med viss kritik. Och det har gjort att det under lång tid att Ambedkar framstod som lite kontroversiell i Indien för vissa.
För Ambedkars ingång var hela tiden att det var hinduismen i sig, eller vad ska man säga, hinduer, så som de tänker kring vad hinduismen är och vad det är att vara hindu, som egentligen var grunden till kastproblemet. Och han mer och mer landade i att för att kunna göra sig av med kast och kastdiskriminering så måste man göra sig av med hinduism, så som den både skrivs om i religiösa skrifter men också så som den praktiseras. Och där hade han och Gandhi inte någon samsyn direkt.
Kastsystemet som under tusentals år hade gynnat vissa grupper hade på samma sätt låtit andra grupper vara fast i ett limbo av utanförskap och diskriminering. Och Ambedkar menar alltså att hinduismen, så som den efterlevs, måste ändras för att utplåna oberörbarheten.
Alltså den gruppen som Ambedkar tillhör och en del av räknas ju till det som vi idag benämner Dalita. För kastlösa, Gandhi skulle sagt Harijans. Men det är ju de som faller utanför kastsystemet om man tänker på de fyra huvudsakliga kategorierna.
Enligt legenden så symboliserar de fyra kasterna med prästerna i topp och sedan krigare och hantverkare och sist bönder skapar guden Brahmas olika kroppsdelar och är alltså nära sammankopplade med de yrken som man utför. Och de oberörbara, alltså daliterna, hamnar utanför de fyra grupperna och kallas därför också för kastlösa.
I den hinduistiska mytologin och kosmologin så finns det, eller i alla fall praktiserades förr, tankar omkring renhet och orenhet som hade att göra med att vissa grupper som utförde vissa arbeten till exempel betecknades som orena.
Och arbeten där man till exempel tvingas hantera döda djur, läder eller avfall anses vara orent. Och inte nog med att den som utför dessa arbeten anses vara orena, så menar man också att allt det som de rör vid blir också förorenade.
Kasttillhörigheten ärvdes. Det var ingenting som man fick eller tilldelades, utan det ärvdes. Och det gjorde då att liksom generationer kunde hållas utanför samhället på det här sättet. Och det innebar en stor liksom praktisk, liksom vardaglig diskriminering.
Och i takt med att det uppstår nya yrken så skapas också fler och fler kaster, så kallade jatis, som i sin tur börjar se ner på andra grupper, även bland de oberörbara.
Det är också det som är Ambekas stora poäng med hans syn på kastväsendet. Det är att, alltså han kallade det graded inequality, eller graded sovereignties. Alltså, det är inte bara så att de som är på toppen förtrycker eller ser ner på alla andra, utan på alla nivåer i den här strukturen så pågår den här tävlan och konkurrensen i nedåtstigande led, behandla andra som att de står under en. Och det kan inte finnas, som han menar då, liksom ett kast. Alltså kast kan inte finnas utan själva systemet. Alla andra kaster finns där också och interagerar med ens egen kastposition.
There are some disabilities which are very harmful. For instance, people can't take water, people can't have land, you see, to cultivate and earn their livelihood. But the other things which are far more important.
Och Ambedkar menar att även om tillgången till vatten och rätten att bruka jorden är viktiga frågor, så står mycket viktigare saker på spel för de oberörbara.
See, namely that they should have the same status, you see, in the country, and that they should have the opportunity to hold high offices, so that not only their dignity will rise, but also they will get what I call strategic positions, from which they could protect their own people. Mr. Gandhi was totally opposed.
Ambedkar säger här i en intervju med BBC att de oberörbara måste få lika rättigheter och samma möjligheter till höga tjänster, så att de inte bara får sin värdighet utan också har möjlighet att skapa trygghet för varandra. Men han menar att Gandhi alltid har varit en motståndare till dessa idéer. Britterna däremot vill gärna få med Ambedkar i diskussionerna om Indiens framtid.
Man kanske ville hitta andra personer som kom med in i förhandlingar om Indiens liksom politiska organisering, om Indiens eventuella framtid som självständig nation. Och då inte bara tala med kongresspartiets representanter, bland annat Gandhi, Nehru och andra. Så att från britternas sida var det väl också att liksom skapa den bredden och få in lite olika röster och syner på saker. Men framförallt eventuellt då för att splittra en känsla av liksom en sammanhållen frihetsrörelse. Så man kan ju se det eventuellt lite mer cyniskt så också, att britterna tillät Ambedkar att delta och såg honom som en god deltagare, eftersom han splittrade enigheten vad gäller frihetskampen.
Splittra och styra hade under århundraden varit ett framgångsrecept för britterna i Indien. Så Ambedkar, som har sitt fokus på demokratiska processer, dras in i förhandlingarna med sin unika infallsvinkel på självständigheten.
Från hans eget perspektiv så var det nödvändigt, för att han menar ju att kongresspartiet och Gandhi då specifikt kanske inte stod för den bästa lösningen på de kastlösas villkor. Gandhi hade idéer om att det framförallt handlade om att de högkastiga behövde så kallat självreformera sig. Alltså ändra sitt eget förhållningssätt till kastlösa och hitta fram till en bättre version av sig själva.
Och en kort tid efter andra världskrigets slut så kan Storbritannien inte längre stå emot indiernas kamp om frihet. Och sommaren 1947 så får Indien självständighet och Jawaharlal Nehru blir landets första premiärminister. Och en av de första sakerna som han gör är att utse Ambedkar till sin justitieminister.
Jag menar, han hade mobiliserat en rad grupper som liksom utgjorde hans politiska bas. Han kom med ett unikt bidrag in i självständighetsrörelsens arbete. En sån som Nehru, som sen blev Indiens första premiärminister, hade ju identifierat honom som en väldigt viktig person med ett unikt budskap.
En av Ambedkars första uppgifter blir att ta fram Indiens konstitution. Vilket inte är den lättaste uppgiften med tanke på allt vad det innebär i ett mångkulturellt och mångspråkigt land.
Det är på många sätt även idag en väldigt, vad ska vi kalla det, progressiv och väldigt en konstitution som ligger i framkant vad gäller rättigheter. Så han har möjlighet att införliva en hel del av sitt tänkande.
Efter flera år av hårt arbete så bör den nya konstitutionen gälla 26 januari 1950. Ambedkar, som hela sitt liv hade kämpat för rättvisa och lika villkor för de oberörbara, förbjuder nu diskriminering på grund av kast bland mycket annat.
Just diskriminering på grund av kast blev liksom en central del av hans det han ville liksom förmedla genom den här konstitutionen.
Men Ambedkar är inte helt nöjd med det jobb som han har åstadkommit med konstitutionen och tycker att det återstår massor att göra. Han vill fortsätta med sina sociala reformer, vilket inte uppskattas av Nehru, som nu har stora utmaningar framför sig. Som till exempel att hålla ihop det nybildade landet från konflikter som kan leda till söndring och separatism.
Han hade ju en ganska radikal agenda och en radikal tänkare som Ambedkar då kanske inte riktigt såg att hans utrymme var så stort, och han blev tvungen att agera liksom utanför det systemet.
När Ambedkar inte får gehör för sina nya reformer så väljer han att avgå som justitieminister och börjar istället ägna sig åt att skriva böcker och publicera sina tankar i olika sammanhang.
Jag tror att han ser där i slutet av 40-talet, början av 50-talet, utmaningar att förändra ett mångtusenårigt system genom liksom, politiska och juridiska instrument. Det går kanske inte att förändra ett samhälle så snabbt som han hoppas.
Ambedkar, som länge hade förespråkat att de oberörbara skulle vända sig mot buddhismen, konverterar själv bara några veckor innan han dör, 65 år gammal, 6 december 1956.
Arvet har många dimensioner, skulle jag säga. Dels handlar det om hans bidrag till självständighetsrörelsen, som var unikt, även om det var på den tiden när han verkade lite kontroversiellt. Dels är bidraget att mobilisera och lyfta frågan om de oberörbara eller kastlösa, idag daliter, göra det till en politisk fråga och få till väldigt långtgående förändringar.
Det finns inte mindre av kastdiskriminering, utan det är snarare så att man måste börja tänka på kast som ett globalt fenomen. Och där är Ambedkar en väg, eller kanske den främsta vägen in i att börja tänka kring de här frågorna och att börja bekanta sig med dem och inse liksom vidden av den här problematiken, men också vidden av den kamp som har förts och som fortfarande förs för lika rättigheter och lika människovärde och allt det som Ambedkar stod för.
Bindningsbyrån handlade idag om Bhimrao Ramji Ambedkar. Vill du lyssna på flera program i serien kan du göra det på UR Play eller där poddar finns. Jag som gjort programmet heter Özgür Kalidag och producent var Elin Iskra.
Det här är ett program från UR.
2001 är året då Britney Spears och Justin Timberlake klär sig i matchande jeansplagg från topp till tå. En 20-åring som heter Zlatan gör debut i herrlandslaget. Håkan Hellström.
Vänta, är det här historia? I podden Det sjukaste som hände pratar vi om sånt som man kanske inte tänker är historia, men som förändrat oss och påverkar oss än idag. Lyssna på Det sjukaste som hände på UR Play.
Sedan den 1 januari 1925 har Sveriges Radio upplyst, informerat, rapporterat, skapat, roat, förundrat och underhållit.
Hallå, hallå, Stockholms rundradio. 1926 talade konungen för första gången i radio.
Ett flygplan har flugit in i en av skyskraporna.
En 26-årig kvinna av kurdiskt ursprung sköts
ett svart hål i rymden.
Guldet är klart där!
Och nu kör han sig redo för att ta det första steget på månen.
Det är något av en historisk dag idag.
Oj, Sverige fick 10 poäng.
Gå in på 100.sverigesradio.se. Där hittar du massa ljudklipp från Sveriges Radios 100-åriga historia. Och 100 ska skrivas med siffror.
Det här är Sveriges Radio P1. Klockan är 3.
Ekot börjar med att de anställda på konkursade Northvolt idag fått besked om hur framtiden för verksamheten kommer att se ut. Vår reporter Viktor Jensen, du har följt turerna. Vad är beskedet idag?
Det är att konkursförvaltaren har fått fram ett avtal, en överenskommelse som gör att man kan fortsätta med viss produktion och viss verksamhet trots konkursen. Det betyder att runt 1700 anställda kan fortsätta jobba på Northvolt trots konkursen. Men det innebär också då att det är tusentals som får sluta, som tvingas lämna sina jobb och som då kommer att arbetsbefrias. Exakt hur många det handlar om är lite oklart, men tusentals personer handlar om i alla fall.
Och många anställda har ju levt i ovisshet sen konkursbeskedet. När kan var och en få ett mer definitivt besked?
Man kommer från och med imorgon att börja skicka ut information till de som blir arbetsbefriade. Sen kommer det ta ett litet tag innan alla får ta del av den informationen.
Det säger vår ekonomireporter Viktor Jensen. I avtalsrörelsen har Sveriges kommuner och regioner kommit överens med sina fackliga motparter om att förlänga de nu gällande kollektivavtalen i väntan på att industriparterna ska bli klara med löneökningarna som ska bli norm för andra. Avtalen för omkring 1,2 miljoner anställda i kommuner och regioner löper egentligen ut vid midnatt, men förlängs nu tills vidare med 7 eller 14 dagars uppsägningstid beroende på avtalsområde. Den franska ytterhögerpolitiken Marine Le Pen kan inte ställa upp i presidentvalet om 2 år. Det är efter att en domstol idag dömt henne för bedrägeri för att ha fuskat med EU-pengar. Enligt domen får hon inte från och med idag väljas till offentliga ämbeten. Och hon döms till 4 års fängelse, 2 år villkorligt och 2 år med fotboja och ska även betala 100 000 euro i böter. Men nyss meddelade Le Pens advokat att hon kommer att överklaga domen. Region Skåne häver sitt avtal med det digitala vårdbolaget Krys barnmorskemottagning i Malmö. Anledningen är att regionen har upptäckt att mottagningen bland annat dubbel- och trippelregistrerat vårdkontakter. Det rapporterar P4 Malmöhus. Kry krävs också på 19 miljoner kronor för de felaktiga registreringarna. Dödssiffran efter en explosion i en kolgruva i norra Spanien stiger. Hittills har 5 personer konstaterats döda och ytterligare 4 har skadats. Och ett par av de som fanns i gruvan vid explosionen ska ha klarat sig oskadda. Helikoptrar har har fört de skadade till sjukhus. Och det avslutar Ekonyheterna 3:03 med Julia Brynolfsson.
Där är sporten, först med en skadeuppdatering.
Speedway-stjärnan Ty Woffinden hålls nedsövd, men hans tillstånd är stabilt efter gårdagens krasch. Det meddelar hans polska klubb på sin hemsida. Det var under söndagen som 34-åringen fick föras till sjukhus med helikopter i samband med en träningsmatch i Polen. Klubben skriver att han opererades under natten och anlände till sjukhuset med flera frakturer samt en bröstskada. Woffinden har 3 VM-guld och tillhör för tillfället Västervik.
Rapporterar Gustav Bjärsten. Här ett annat besked som kommit under dagen.
Säsongen är över för Edvin Anger. Den svenska skidstjärnan skulle ha avslutat sin genombrottssäsong med SM i Kalix i veckan. Men Anger har blivit sjuk och bekräftar för Expressen att han tvingas ställa in. Anger tog världskuppen med storm den här säsongen och slutade tvåa i totalen. Han knep även 2 stycken bronsmedaljer vid VM i Trondheim.
Reporter Kristoffer Karlsson, jag heter Samuel Selén.
Där är P1, Sveriges Radio.
Om statistiken på dina yogapass på morgonen skulle bara spridas i sociala medier, Katrin, hur skulle det kännas?
Ingenting, det skulle vara den största gäspningen någonsin. Alltså, den redaktion som valde att publicera det här skulle få så underkänt.
Prins Daniels löprunder, de finns nu spridda på Darknet. Säger jag som om jag visste hur man tog sig in på Darknet. Men det låter spännande, tänker jag.
Jag trodde det var prins Carl Philips löprunder.
Ja, förlåt. Det måste ju vara prins Carl Philips löprunder. Kan det finnas prins Daniel? Så det vet jag inte. Vi tar tillbaka. Prins Carl Philips löprunder. Du har helt rätt. Nu får ju då användarna på Darknet veta vilka dagar under 2017 som då prins Carl Philip hade det motigt i uppförsbackarna. Jag är inte säker på vad de ska göra med den informationen.
Träffas i små grupper och diskutera hans löparteknik.
Finns det någon information i din dator som du verkligen inte vill dela med omvärlden?
Ja, men jag skulle ju aldrig avslöja det här. Det vore ju som förra gången när jag nästan gav ifrån mig ett lösenord. Jag har lärt mig min läxa.
Klokt. Welcome on inside and we can watch the news and be naked. Det här var Chloe Kisha med låten Sex, Drugs and Existential Dread. En titel som gör att man kanske ändå måste lyssna lite mer på Chloe Kisha.
Jag känner att du har tillägnat den till mig efter att jag håller på att ställa frågor till dig om meningen med livet och finns Gud. Tack!
Välkommen till Talkshow i P1 med Katrin Zimmermann och med mig Jonas Bonnier. Ransom Hub, Katrin. Det heter uppenbarligen gruppen som stal data som vi pratade om. Från appen Sportadmin.
Mm.
Och Ransom Hub har som regel att inte angripa företag i Kina, Nordkorea, Ryssland och ett antal tidigare sovjetstater enligt Dagens Nyheter.
Är det en indikation på vilka de samarbetar med?
Jag bara nämner det. När de inte lyckades pressa pengar av Sportadmin så la Ransom Hub då ut all informationen på Darknet där de väl brukar hänga, kan jag tänka mig. Som ett slags straff, tänker jag. Och i den här läckan så finns regeringsmedlemmar, flera personer ur hovet och kändisar i alla alfabetets färger. Det läckta Sportadmin används av 1700 idrottsföreningar i Sverige. 3,6 miljoner rader information om bland annat 3500 personer med skyddade personuppgifter. Och nu undrar jag, vilken av de här siffrorna är mest intressant? Alltså 1700 idrottsföreningar, 3,6 miljoner rader information eller 3500 personer med skyddade personuppgifter?
Alltså det som är mest allvarligt måste ju vara de som har skyddade personuppgifter.
Mm.
Där kan det ju vara fara och färde om det röjs.
Det finns cirka 28 000 personer som lever med skyddade personuppgifter i Sverige. Och då undrar man, betyder det här att de 25 000 andra inte rör på sig så mycket, inte sportar?
Det tror jag inte att du kan dra sådana slutsatser. Nej. För det är ju så att många av oss som sportar inte nödvändigtvis loggar det på det där digitala sättet.
Det är även så att prins Carl Philips olika aliases avslöjas här. Har du haft några alias, kanske?
Jag har ju lärt mig av dig att genom att berätta om mina drömmar så avslöjar jag sånt som jag inte förstår själv. Och vis av den erfarenheten eller informationen som du har delat med mig så tror jag inte att jag överhuvudtaget ska röra mig runt kring alias och vad jag skulle kunna ha för alias eller skulle ha för alias om jag var tvungen att ha ett alias.
Alltså jag tror att alias faktiskt avslöjar väldigt mycket om människor.
Ja, jag menar det.
Och, sen, och folk försöker hitta något som liksom ändå ligger nära eller som är betydligt bärande. Jag tänker, vad skulle prinsens alias kunna vara? Har du någon...
Jag har inte alls grubblat på det.
Nej, men, det känns ändå sunt.
Ja, ja. Men han har ju sina intressen där för, vad är det, porslin och design och sådana saker. Mm. Han kanske kallar sig för designkillen.
Mm. Jag tänker att prinsen@hotmail.com skulle kunna funka, för då skulle ju ingen tro att det var prinsen@hotmail. Ja, jag vet inte. Vi går vidare. Helgskrällen i näringslivet i Sverige är att Volvo Cars styrelse med omedelbar verkan sparkar sin vd.
Mm.
Förr i världen, då visste ju hela Sverige vad Volvos vd hette. Katrin, vad hette den sparkade vd:n?
Jaha, precis.
Förr i världen så kunde vi svara på den frågan.
Samuelsson är det nya, va, i alla fall.
Så
eller
bra.
Tillfälliga.
Exakt. Jim Rowan får gå på dagen. Meddelades det på söndagens eftermiddag. Det är ju väldigt dramatiskt ändå.
Jag var på teater då, det var därför jag missade.
Ja, exakt. Och 74-åriga Håkan Samuelsson återvänder som vd. I förra veckan, jag ser en trend där, i förra veckan så fick ju James Bond-filmerna nya producenter, bland andra Amy Pascal. Hon är då född 1958, hon är alltså 67 år. Och igår berättade ju Donald Trump att han är lite sugen på en period till då mellan hans 82 och 86 år. Alltså. Är det här med åldersdiskriminering över?
Det vore ju bra om åldersdiskrimineringen var över. Men skulle man inte kunna tänka sig att det finns lite andra faktorer bakom? Alltså jag vill inte paja din spaning. Men Samuelsson ska väl bara sitta tillfälligt innan de har hittat någon ny fast vd. Trump... Ah, han har ju sina bevekelsegrunder, så att jag vet inte.
Nej, det är svagt.
Ja. Vi pratar om anekdotiskt.
Vi pratar om någonting annat.